Hej och välkomna till kökpodden Kristianstad. Idag sitter vi på Åkersberg i Hör. Jag sitter tillsammans med Caroline Klintborg och Björn Widel. Och de ska prata imorgon på fokusdagar, lärande och undervisning som Lunds stift anordnar. Och Caroline Klintborg är ju då forskare på Stockholms universitet och har gjort en undersökning som hon ska presentera imorgon om konfirmanders upplevelse av konfirmantiden.
Det stämmer.
Och den heter Var är Jesus? Och Björn, du ska prata om delaktig kunskapande, om jag förkortar. Och du är ju också en forskare i grunden och undervisare på Teologiska högskolan och så. Och nu är du pensionär, men ständigt aktuell kring pedagogiska frågor. Så jag tänkte att någonstans där tycker jag var spännande att prata om. Och jag heter då Martin Kemi och är då, finns i praktiken i en församling i Kristianstad som församlingspedagog. Så någonstans kring pedagogiska frågor, konfirmander, delaktighet, kunskapande kommer samtalet landa om. Så Caroline, om du skulle vilja börja prestera, vad kommer du berätta för oss imorgon som kan vara spännande att lyfta in i detta samtalet?
Ja, jag har ju fått glädjen att intervjua ungdomar som har konfirmerats och som antingen har ett fortsatt engagemang i kyrkan eller som har valt att lämna, eller inte lämna sitt medlemskap i kyrkan, men som inte är så engagerade längre efter konfirmationstiden. Och de här ungdomarna har jag intervjuat med frågan vad de lärt sig, vad de själva upplever att de lärt sig och vad de minns från sin tid som konfirmander. Så jag ska presentera delar av det resultatet och vad jag gör för analys av det ungdomarna säger ska jag presentera imorgon. Mm.
Och om du skulle ge en kort variant här, vad är det för analys ungdomarna?
Ja, alltså jag...
Hissvarianten.
Jag är inte så bra på hissvarianter. Men jag har valt att ta min teoretiska utgångspunkt från en utbildningsteoretiker som heter Gert Biesta. En man med ursprung i Holland, Nederländerna. Och han talar om tre aspekter av en förväntat god utbildning. Och det handlar om utrymme för att subjektifiering. Det vill säga att man får utrymme att bli den man upplever sig vara, utrymme att växa. Han pratar om socialisering, alltså att man socialiseras in i och blir del av ett sammanhang och dess kultur och traditioner. Och han pratar om kvalificering som handlar om kunskap i någon mening. Alltså hur, som i en kyrklig tradition till exempel skulle handla om att förstå riten, lära sig Herrens bön, att kunna läsa de bibliska texterna och få hjälp att tillsammans med andra tolka dem och så. Och det jag kan se är att Svenska kyrkans konfirmander upplever kyrkan vara särskilt starkt i det här subjektifierandet. Alltså de har fått utrymme att vara den de upplever sig vara. De har blivit respekterade, de har fått möta vuxna i jämnhöjd. De socialiseras också, som den andra aspekten, in i kyrkan. Och många gånger för första gången. Alltså få av dem har någon egentlig relation till kyrkan innan de blir konfirmander. Men det jag då också ser att den här så kallat kvalificerande aspekten är svagare. Och det är därför boken heter då Var är Jesus? Alltså att ungdomarna får inte riktigt hjälp att förstå vad Jesus har för betydelse i sammanhanget. Han uppfattas som en historisk figur som gjort obegripliga saker. Och som inte alls har någon betydelse för deras liv. Och de säger då också, alltså min tolkning av det de beskriver är ju också att de har väldigt svårt att få ihop tro och liv. De har svårt att få ihop tron på Jesus och samtidigt vara vetenskapstroende. Så det ska jag ska ge exempel på hur ungdomarna talar imorgon och lyfta några frågor kring vad det här kan få för konsekvenser i församling, tänker jag.
Det känns lite som Björn, du skrev ju en bok på 90-talet som heter Personlig livstolkning och religiös tradition. Mm. Det känns lite grann som det finns temat där i den undersökningen också då. Mm. Men vad ska du prata om i måndag? Kunskapande delaktighet. Eller delaktig kunskapande.
Det Caroline är inne på här, det tycker jag är så spännande. Därför att det handlar om kanske den mest dynamiska skedet i en människas liv, i tonåren, och vad som hände då. Och det är så mycket som slår igenom där som sen kommer att förbli så resten av livet. Mitt bidrag, det handlar mer om vuxenpedagogik, eller vuxnas lärande, imorgon. Jag har satt rubriken "Vad vill vi lära?" Och det är lite dubbeltydigt det där. Därför att när man säger lära så tänker man ofta på läraren. Men den som lär sig måste också få frågan, vad vill jag lära mig? Man kan aldrig komma någonstans i pedagogiken mot någons vilja. Man måste arbeta med människor, man måste hitta anknytningspunkter, man måste få tag i vibbarna, så att säga. Annars så rinner det bara ut i sanden. Underrubrikerna då om delaktigt kunskapande. Delaktighet är A och O mellan den som är pedagogen och den som arbetar med pedagogen. Att man är delaktig. Det är ett vi-arbete. Det är ett gemensamt samarbete. Och det måste bli tydligt att det inte är en som sänder och en annan mottagare, utan att man faktiskt skapar något tillsammans. Att kalla kunskap för skapande, det är ju att göra kunskap till ett verb. Att det är ju någonting som sker. Det är någonting man gör. Helst tillsammans med någon annan. Därför att det ger bäst resultat. Och det är det som är så spännande med pedagogiken. Att man arbetar tillsammans för att skapa kunskap. Sådan kunskap som man inte hade grepp om eller fått tag i innan. Eller inte ens hade någon aning om. Och så finns det då kunskaper som gör att man blir riktigt berörd. Så berörd så att man blir förändrad. Och det är det kyrkans pedagogik handlar om.
Rent av omvänd.
Ja, faktiskt.
Mm. Är det någonting du har kunnat se i din forskning också kring det här med delaktighet och...
Ja, alltså, jag har ju precis som Björn intresserat mig för delaktighet, men också vad det betyder. För det har jag ju kunnat konstatera att delaktighet är ett av de mest frekvent använda orden, inte minst i Svenska kyrkan. Och då började jag tänka så här, men vad betyder det för människor om vi alla säger att man ska vara delaktig? Har vi samma förståelse för innebörden av det? Så jag har ju i några olika studier som framförallt tittar på gudstjänst funderat kring innebörden av delaktighet. Och det gjorde jag också i mötet med de här ungdomarna som jag, de här konfirmanderna. Och då kan jag ju se att de var ju inte delaktiga i Svenska kyrkan innan de blev konfirmander. Och när de hade varit, alltså konfirmerats, så var de framförallt delaktiga i Svenska kyrkans barn- och ungdomsarbete. Men vad jag kunde se i alla fall bland de jag mötte, inte så delaktiga i församlingens övriga liv och verksamhet. Och framförallt inte i Svenska kyrkans gudstjänst, skulle jag säga. Så att delaktigheten, alltså de blev delaktiga men också lite isolerade upplever jag, de ungdomar jag mött. Så det var inte församlingens, om vi tänker kunskapande, det var inte församlingens kunskapande som jag tyckte mig se.
Nej. Och vi säger ju, vi vill ju ändå säga också att det är församlingens konfirmander. Mm, mm. Så man kan också fundera kring hur är församlingen delaktig i konfirmandundervisningen? Eller är
vad
det arbetslaget?
Va? Ja, vad säger du om det?
Vad säger om det? Jag tror att det finns ett förbättringspotential.
Ja.
Tror jag. Människors liv och livserfarenheter betyder ju någonting. Och att ha erfarna människors liv tror jag kan vara guld värt för en ung människa i den åldern. Att kunna få hjälp. Jag tror vi behöver hjälp att hitta ett språk för vad vi känner och upplever. Och jag tror vi behöver hjälp att också hitta ord för vår tro.
Mm. Det tror jag också. Och jag tänker på, Björn, du säger att du titta på vuxnas lärande och jag tittar på konfirmander. Men jag tänker mig att i många avseenden är det väldigt likartad pedagogik. Alltså att de många idag saknar erfarenhet av ett religiöst språkbruk och av riten. Och att den som är då mer erfaren, det som du säger nu Martin, att någon som har det språket eller är mer van vid riten skulle kunna ta den mindre erfarna vid hand. Mm. Och att det då också är många vuxna idag som kommer in i kyrkan utan det språkbruket och den erfarenheten.
Vygotsky, pedagogen, han pratar ju det här...
Det är honom jag lutar mig mot, precis. Ja, proximala utvecklingszonen.
Ja. Han pratar ju om det här med sociokulturellt lärande och att allt lärande finns i en kultur på något sätt. Och, jag tänker att, och att man då kan låna språk från någon erfaren innan man själv liksom har tagit in det i sin kropp.
Inkorporerat.
Ja. Och det är ju lite spännande.
Ja, men det är det jag lutar mig mot när jag säger det. Och då blir det vuxnas lärande i vissa avseenden väldigt likt det som vi har att se över bland ungdomar som inte heller har erfarenhet. Mm.
Och jag tänker församlingen är ju en speciell social kontext.
Mm.
På det sättet att vi har någon slags tro. Det är inte bara ett lärande i största allmänhet, utan det handlar om någon slags trosutveckling också i det. Så att, och det kanske delaktigheten är nödvändig.
Jag tror också att när man ska arbeta tillsammans med människor så måste de människornas eget språk tas i anspråk. Att lära sig stororden, så att säga det betyder detta. Detta är den kristna verkligheten, den kristna tolkningen, den kristna orden. Det är liksom att lägga en ordmatta på, eller i alla fall under fötterna på en människa. Och det är inte alls säkert att det räcker. Man måste hitta ett eget språk. Och jag tänker använda mig av Thomas Tranströmer imorgon med ett par tre citat som han använder. Och det första, det lyder ju så här: två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån. Och där de möts har man en chans att se sig själv. Jag tycker den är så förtätad, de raderna. Det finns en större serie som man kallar för mörkerseende. Och det är rätt intressant också att man kallar den delen av sin bok. Poetens gåva eller bidrag är ju att hitta ett språk som hittar in i människorna, som så att säga, kan passera censuren eller det invanda tänkandet och nå fram till människor. Det finns så mycket förutfattade meningar om kyrkans språk. Det finns så mycket ord man tror att man kan och man har hört många gånger. Och då kan det poetiska språket så att säga subliminalt under ytan överraska oss att oj, det här har jag inte sett tidigare. Och jag tycker det finns en samstämmighet med Jesus sätt att undervisa, för han var också poetisk. Alla hans liknelser liknar ju ett slags poetiskt tänkande där han överraskar med de mest konstiga bilder egentligen, men som han använder för att de ska få känning av vad evangeliet egentligen handlar om. Det är inte en lära man ska studera, en massa fakta som man ska rada upp, systematisera, utan man måste hitta ingångar för att det ska kunna fortsätta och växa.
Och där tror jag ju att vad jag hoppas att min studie om konfirmander får bidra till, det är att också lära känna den här gruppen unga. För det är ju det du säger också, Björn, att man måste ju då se dem man har framför sig. Att man kan inte tala över huvudet eller rabbla massa ord som man tror får förankring. Utan att man måste, och det kan man ju se med många av de ungdomar vi möter i studier idag, har ju väldigt liten förståelse för ett religiöst språkbruk och för riten, som jag sa innan. Och har därför inget att hänga upp de nya orden på eller den nya kunskapen. Och det måste man ju då ta hänsyn till i samtalen. Men så tänker jag också på att, och det här har vi ju, Martin, Björn och jag, pratat om tidigare. Att Det känns som att vi pratar väldigt lite med varann idag om vår tro. För jag tänker att det språket måste vi också öva på något sätt. Att kommunicera vad tron har fått för bäring i våra egna liv. Att vi vågar hitta ett språk för att uttrycka det. Och det tycker jag mig se, att man pratar ganska lite i praktiken. Jag vet inte vad era erfarenheter är av det.
Verkligen, jag delar den uppfattningen också. Det finns en slags blyghet att prata om sin egen tro. Man kan lätt, men det är lättare att prata om tron i akademiska termer eller i, så att säga, som ett det, men inte om min tro. Därför att då kommer man nära sin egen berättelse och då är man rädd att nu blir jag alldeles för subjektiv. Men det är precis den dimensionen, och sårbar. Men den dimensionen måste finnas med för att det ska kunna vara en levande tro. Det kan inte bara vara inlärda ord.
Vad finns det kvar av tron när all retorik är avskalad på något sätt, när livet krackelerar? Vad vilar jag då i på något sätt?
Men jag tänker också, det är fint att du säger blyghet, för jag skulle kunna tänka mig använda ordet rädsla. Att man är lite rädd, alltså att det krävs ett otroligt mod att träda fram. Därför att man visar sin sårbarhet, man måste också blotta sitt tvivel. Och vem vågar liksom ta det steget i ett sammanhang?
Jag skulle till och med vilja använda ordet förmåga. Man kan inte uttrycka sin egen för att man är så otränad. Man gör
det
helt enkelt. Man måste börja någonstans för att öva sig att klä sin egen väg, sin egen tro i ord. Det gör man inte från 0 till 10 på en dag. Det går inte. Man får försökspröva att tala med människor. Pröva att berätta sitt eget vittnesbörd. Testa det utan att vara säker på att det här är korrekt.
Och det, om jag förekommer mitt resultat lite här i boken. Så, alltså, när jag mötte ungdomarna så tänker jag att om man tittar på de där aspekterna av god utbildning som man kan förvänta sig, så tror inte jag att konfirmandarbetslagen själva kan stå för det, alltså bära det ansvaret. Utan det är församlingen. Och där tror jag att man har gjort, alltså, det finns en önskan och ambition om att man ska ge konfirmanderna allt det här under den korta tid de är i församlingen. Men att jag skulle önska att man såg det mer som ett livslångt lärande. Och då handlar det ju om att öva, alla måste öva på att tala tro.
Dopundervisningen ska väl vara hela livet, från dopet fram till dödsbädden, i bästa fall.
Att göra om ett citat av Elie Södergran som säger så här: alla långa sanningsrötter är misstänkliga. Sanningen får man endast ut i korta stycken. Det tar tid, tålamod, försök, trial and error. Det är en spännande väg att gå.
Precis, och de som då har en tjänst i församlingen eller på något sätt är verksamma, de måste ju öva med varann. Eller hur? Att det är...
Ja, precis. Jag har ju någon slags devis. Liksom, hur ska vi kunna bjuda in till gemenskap om det inte finns en gemenskap? Vi måste börja hos oss själva någonstans att skapa den närheten. Mm. För annars kan vi inte bjuda in till det heller ju. Spännande. Det här med kvalificerad, det sa du att det var en... Du sa det var en brist, de saknade en kvalificerad, nu kommer jag inte ihåg vad du sa, exakt.
Aspekt, sa jag.
Aspekt.
Ja, av god utbildning.
Av god utbildning. Vad ligger i det ordet, kvalificerad?
Det är ju det här som i ett kyrkligt sammanhang skulle kunna handla om, som jag sa kanske tidigare också, alltså det här med hur man lär sig be Herrens bön, läser bibliska texter, salmer, alltså mer lär sig att en tradition.
Så ungdomarna själva uttrycker att de saknar någonting i detta, som de skulle ha mer av den typen av kunskap?
Eller? Nej, alltså jag ställde inte frågan på det sättet, alltså vad saknar ni? Utan jag utgick ifrån vad de berättade att de lärt sig. Och de gånger de sa att de hade lärt sig något som man då skulle kunna se som exempel på en kvalificerande uppgift eller aspekt, så frågade jag, eller jag bad dem utveckla det, för de pratade om liturgiska färger och innebörden av att vara diakon och så, men då kunde de väldigt sällan beskriva det. Och då skulle man ju kunna säga så här att, men det är inte så lätt, för de har ju inte språket för det, men det är då det blir en brist är också den kvalificerande uppgiften, för de behöver ju få lära sig och få tillgång till ett språk för att tala om det. Och tittar man på deras förståelse för Jesus till exempel, så var ju han väldigt frånvarande. Alltså, därför att Jesus var just där, som jag också väl sa tidigare, sån här en historisk figur. Och de fick inte riktigt ihop det. Alltså de sa att det har ju någonting med kristendomen att göra, men vi vet inte hur. Det är ju det här, var är Jesus? Och det tänker jag att för att förstå det, eller få någon förnimmelse om det, eller erfara det, så behöver man ju få hjälp med det språket. Jag skulle ju som, alltså utifrån sett så där, kunna säga att ja, men den kärlek de kände från ledarna, den omsorg och omtanke var ett uttryck för ett möte med Jesus. Skulle man då i religiösa termer kunna säga. Men saken var att ungdomarna inte själva gjorde den kopplingen. Alltså de såg ingen relation mellan den gemenskap de varit del av och Jesus. Och de talade mycket om etik och moral, och att den lärt sig etik och moral i ganska allmänna termer. Så det hade ju inte med kristendomen att göra. Och det är väl då jag tänker att, alltså det behöver ju inte vara ett problem. Men det, är ju det väcker ju frågan, vad vill kyrkan kommunicera? Alltså är det en poäng att visa på att det här har med det dubbla kärleksbudet att göra? Eller spelar det ingen roll? Och det är ju inte min sak att avgöra det. Men jag vill liksom, vad jag kan göra är att jag kan visa vad det är de sen får med sig. Och sen är det upp till kyrkan att välja hur de vill möta människor. Alltså om det är, om, missförstå mig rätt nu, men om det räcker att vara, socialisera in dem i en gemenskap och en ungdomsrörelse med liten förankring i den övriga kyrkans församlingsverksamhet. Eller om man kanske vill se över det och arbeta mer för att bidra till en, vad jag då kallar, kvalificerande aspekt.
Mm. Så om man skulle, ni är ju två stycken auktoriteter skulle jag säga då, inom det religionspedagogiska landskapet i Sverige. Så vad skulle ert tips vara till oss i församlingarna? Utifrån din studie och din tidiga forskning och erfarenhet i de här kunskapande, delaktigt kunskapande. När jag kommer hem nu, vad ska jag tänka på?
Vet du vad jag tänker? Jag tror man måste ta människor på allvar. Det finns en stor längtan, det upplever jag bland... Det har gjorts enkätstudier bland ungdomar i konfirmationsålder. Och de längtar efter kunskap. De längtar efter att höra troende människor berätta om Jesus och Gud och Bibelns texter. Och att ta det på allvar tycker jag, den respekten förtjänar unga människor. Och jag tror därför att man måste börja prata med varann. Alltså, det står ju i konfirmandriktlinjen att man ska prata om Jesus Kristus som frälsare. Och då tänker jag att då måste man nog börja fråga sig själv. Vad har de orden för betydelse för mig och i mitt liv? För annars tror jag det blir väldigt svårt att tala med uppväxande generationer om det. Alltså de unga människor idag sägs ju inte heller tillhöra en religiös tradition av tradition. De har inget behov av det. De bygger sin identitet och sin förståelse för religiositet i en mångfald religiösa uttryck. Och då blir det liksom, och de vill känna sig autentiska. De vill känna att de kan stå för det de säger sig tro på. Och då blir det av betydelse att kommunicera vad det kan vara. Och det kan man nog bara göra om man har övat på att tala, tror jag. Och visa i handling.
Just det.
Jag vill också stryka under det här att ta människor på allvar. För det finns ingenting som är så känsligt hos oss som detta, hur man själv blir bemött. Att man är sedd. Att man tar en, att man möts så att säga i ögonhöjd. Men jag skulle vilja lägga till en sak till, och det är det att sluta utgå ifrån att kyrkan har sanningen och möta människor som om du kommer till oss så ska du få lära dig vad sanningen är. Utan istället börja i andra änden, för att alla människor har del utav sanningen redan. Kristus, Jesus, kalla det vad du vill. Men denna verklighet, den finns ju redan i alla människor. Men alla människor har sett spåret av det. Och genom att anknyta till det som de redan har mött, så kan det lättare fortsätta. Jag tycker Paulus ärende i Aten, när han mötte atenarna, startade han i deras gudstro. Och sen så talade han, sa han, jag har något mer att berätta. Nämligen om honom som är här. Som vi alla är del av. Den guden som vi är i. Och han är i oss. Det är honom vi lever, andas och är till. Och han säger vi i det sammanhanget. Han talar inte till lärjungarna. Han talar till främmande människor i ett främmande språk, i en främmande land. Och säger vi är i Gud. Gud är i oss. Okej. Okay. Det låter spännande. Låt oss fortsätta.
Jättespännande. Jag tycker det här var egentligen rätt bra slutord. Var det inte det?
Amen på det.
Amen på det. Låt oss börja prata mer.
Hoppfull, tycker jag.
Ja, och en pedagogisk uppgift i församlingen blir ju också enkelt råd. Hur skapar vi de här naturliga farthindren där vi faktiskt stannar upp livet och verksamheterna och börjar prata med varandra?
Du vet, en annan belagd vi talar i som år som är sänket. Va? Att kyrkan har lärt sig att, eller har vant sig vid att starta i det negativa. I vad som saknas. Man startar i syndafallet. Människan är en syndare och är bortvänd från Gud och allting det där. Alltså måste hon räddas. Men om det nu redan har hänt någonting. Om det redan finns någonting som är av Gud i varje människa. Då är det mycket mer hoppfullt. Och också, vad ska man, stimulerande för pedagogen.
Just det. Hoppet finns där. Härligt. Tack ska du ha. Jag känner att det väcks många frågor här nu. Jag skulle gärna vilja fortsätta. Men jag tänker att vi ska försöka hålla det här. Vi får fortsätta samtalet.
Vi får ses igen, Martin. Ja.
Precis, vi får ses igen. Det är ju så. Vi ska hålla grytan kokande. Tack ska du ha, Björn och Caroline, för detta. Jag är
tack, Martin.
Inspirerad.
Och tack, Björn.